Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Detta avsnitt av Vi måste prata presenteras i samarbete med Pelle Friends på Åsgatan 18 i Falun. Där kan du bland annat köpa Muminporslin från Arabia, glas från Orrefors Kosta Boda och kläder från Pelle P. Och du, det är alltid 4 för 3 på allt. Läs mer på pellefriends.se.
Jag ska försöka hitta någon annan att hjälpa min bonusson när han kommer hem sen.
Ja, vi kör på och säger välkommen efter teknikstrul till Anders Jakobsson. Hej!
Hej! Ja, det var struligt.
Det har varit lite struligt. Men nu är du äntligen gäst, vi måste prata. Och jag blir lite diffus i huvudet när jag hör din röst. För den har ju läst böcker för mig sedan jag var kanske 7 eller något.
Jaha, då lät det inte riktigt så här. Då lät det mig, Carl Sune Rudolf Andersson ska få intervju idag, eller hur?
Ja, och det där vart ju ännu värre nu. Carl Sune, du är alltså pappa till Carl Sune Rudolf Andersson och Bert Ljung.
Ja, tillsammans med Sören så ligger jag och han bakom dessa två herrar.
Ja, det är fantastiskt. Vi börjar där. Ert författarskap, du och din kusin kom på helt plötsligt. Vi måste skriva böcker. Hur gick det?
Ja, det började att jag fick en idé när jag skulle fylla. Jag var 19 år och 11 månader och så fick jag höra att man fick skicka in ett eget förslag till lokalradion i Örebro och göra ett program. Och då satte jag mig och skrev ihop en 10 sidor om en liten kille som gjorde något ovanligt för killar i den åldern som man aldrig fick läsa om, nämligen att han var kär och förälskad. Han var inte sportig eller farlig eller tuff eller busig, utan han var mest kär. Och han fick heta Sune, och det tyckte då radion var så bra att de ville ha en hel serie. Och sen så blev det bok, och då första boken började min kusin Sören illustrera. Och sen så började vi skriva Sune tillsammans efter några år, och däremellan började vi med Bert 86. Så att det här var 83. Så att ja, på den vägen är det. Sen så har det rullat på, uppenbarligen.
Men hur får en knapp 20-årig kille från Karlskoga för sig att han ska skicka in till radion? Hur var din skolgång då? För då antar jag att du hade gått ut gymnasiet.
Ja, jag hade gått ut gymnasiet. Jag låg i lumpen då i Örebro. Och nej, jag har alltid varit kreativ och höll på med kreativitet sedan jag var liten. Och skrivit mycket i skrivbordslådan. Och hade ju band också som jag gjorde mycket musiktexter till. Och sen så hade jag precis jobbat på en skola ett år där jag kom i kontakt med många ungar och även vad de läste och sådär, så det blev ganska naturligt att jag ville skriva någonting. Jag kom bara på att jag ska skriva om en liten kille, och så det ska jag ska ta för min egen barndom mestadels, och den, han ska ha ett ovanligt namn, och sen ska jag skicka in till radion, för det var ju jag hörde på radion då att man fick skicka in förslag och tänkte det här ska jag göra, se om jag kan få göra ett program, och det fick jag ju. Det blev ju hundratals.
Ja, och du säger där att du skrev om din egen barndom, alltså är Sune och Bert, är det du och Sören under olika stadier av er uppväxt? Hur mycket är självupplevt och hur mycket är fiktion?
Ja, det kan man säga. Det är en blandning mellan fiktion och verklighet. Man tar ju hela tiden ifrån sitt eget liv. Och det gör jag ju än idag. Jag tar för mitt eget liv och mina barns liv och folk som man träffar och någon som berättar någonting eller som man ser och upplever själv med egna öron och ögon. Och allt det är en blandning med det. Sen så får man hitta på rena fantasier för att få en bärbar historia så att säga. Så att det är ja, det är en mix kan man säga. Och mycket av det som Sune upplevt och Bert upplevt är ju känslor och tankar och vissa händelser från både min och Sörens barndom och tonårstid.
Min första kontakt med Bert, då var jag i 8 eller 9 års åldern och hade svenska när läraren Rolf läste för oss.
Ja.
Det var ett litet, vad ska jag kalla det, uppvaknande. För i alla fall den första Berts dagbok för oss i klassen och framförallt för mig adresserade ju delar av uppväxten som skolan kanske inte berörde. I alla fall inte så frankt och rakt på som Bert beskriver sina egna känslor.
Nej, men det är helt sant. Det är ju lite av det av hemlisen också. Att vi lät ju honom skriva dagbok av en anledning. Och det var ju för att då får man ju direkt tillgång till hans hjärna, till hans tankar. Och det är ju helt osensurerat. För det är ju det han känner och tycker och tänker som kommer ner som på pränt. Och vi tog upp det så här. Tog upp saker som direkt berörde honom och vissa saker har jag inte varit och är fortfarande inte det här PK eller korrekt och så att man ska läsa om. Men det är det som mycket gjorde av hemlisen att Bert blev så populärt. Det är ju för att det tar upp saker som inte har tagits upp tidigare, tror jag.
Nej, och frågan är, skulle Berts dagbok kunna släppas idag? Till 8-åringar.
Ja, så Bert har riktigt egentligen aldrig varit för 8-åringar, men vi vet ju att det lästes ju av lika många på lågstadiet som mellanstadiet, men ja, det tror jag med den kunskapen som sen när vi skrev Bert första gången, 35 år ytterligare kunskap inom författeriet, så tror jag nog att man skulle kunna skriva något liknande. Dock med, så får man ju alltid anpassa om man ska vara up to date så att säga, så får man ju skriva för den tiden man befinner sig i. Om man vill då att Bert, säga att Bert skulle komma nu idag, om det ska vara Bert 2021, så är det ju viktigt att vara up to date. Då är det ju vissa företeelser och uttryck och sånt som inte direkt förekommer längre, som när det gjorde 1986 när Bert kom, eller när vi skrev Berts dagbok och den kom i 87. Så att allt handlar nog också mycket om lyhördhet kring livet som pågår runt omkring, om man nu vill göra en beskrivning av det som är, så att säga.
Ja, jag tänker Bert på Twitter, det hade varit en upplevelse.
Ja.
Bert ska på Facebook.
Han har Facebook faktiskt.
Jaha.
Ja, det finns ju en Bertbok som heter Berts Face, som heter Facebook tror jag, fast inte Facebooken eller något sånt där. Han använder ju sociala medier och det är ju någonting som är implementerat då när vi kom tillbaks med Bert efter ett uppehåll på 5-6 år. När vi lät honom komma tillbaks, då var han ju med i tiden, menar hans högsta tekniska önskan i första Berts dagbok, det var ju att han önskade så gärna att han skulle få ha en egen videoapparat på sitt rum. Liksom, det är ju stenålder nu. Så att han är ju med, han är ju så att säga, men jag tror inte Twitter skulle vara forumet.
Det blöts lite där, vad sa du? Han önskade att han kunde få en egen...
Okej. Okay. Han önskade när han, första boken, Berts dagbok, han önskade, det mesta av allt han önskade var att få ha en egen videoapparat inne på sitt eget rum. Och det är ju inte direkt så up to date, så att säga. Men så, därför låter vi våra karaktärer som vi har haft under väldigt många år, när vi skriver något nytt eller när vi gör en revidering av gammalt, så får vi ju liksom uppdatera det tidsmässigt också så att det passar för den här tiden. Och så.
Ja, det där är spännande. Jag har en 4-åring och en 6-åring, och tänk att försöka förklara för dem om 10 år att när jag var 15, då var det en helt valid fråga till klasskompisar att fråga om de hade internet hemma.
Ja, ja, visst. Ja, men precis. Jag menar, när jag pratar med mina yngsta som är 7 och snart 9 om att det fanns, när jag var 6 år, så fanns det en tv-kanal och det var svartvit liksom. Det fanns ingen internet och inga iPads, ingenting. Då tycker jag att det låter jättekonstigt.
Och när man kom hem från skolan, då var det inget på tv. Och det var liksom, det är inte så att det var så här någon repris av Opera som
nej.
Inget, det var inget.
Det startade klockan 17 eller 18 eller sånt där och så. Så att det var, man fick ju roa sig själv.
Men någon tjeckisk dockteater.
Ja, lite. Lålek och Bålek. Det var ju någon sån här rysk, sovjetisk propaganda, barnprogram.
Ja, och Drutten och Jena. Och...
ja, det var ju östtyskt. Så att det var ju, fanns ju fullt med sånt. Ville, Valle, Victor.
Någonting Bert och Sune har gemensamt är att de har tämliga, tamliga fäder. Är det någonting ni kan... Har du och Sören, har ni vilsna pappor? Är det därifrån du kommer? Eller är det ni själva som är papporna i böckerna?
Ja, dels, det är väl sanning båda två på vissa sätt. Så jag menar, både jag och Sören är väl väldigt... har jag alltid varit mjuka pappor och sådär. Så, men det är inte... Jag vet inte om man kan... man tar pappornas pappa, alltså pappa Rudolf. Han har vi ju en förlaga, en verklig förlaga. Och det var ju min farsa. Han var ju liksom, min farsa, han hette Bert Ove Rudolf. Så han fick ge namn åt Rudolf och även åt Bert då. Och hans karaktärsdrag var också mycket av det som pappa Rudolf är berömd för. Att han är väldigt klantig och att han gärna vill skylla sina tillkortakommanden på någon annan. Och så. Så att den finns ju liksom en verklig förelaga. Och att min farsa var på det viset, och det var ju kul nu i efterhand, man kan ju skriva om alla hans klantigheter. Och även när han levde så ringde han ju mig en gång i veckan och tipsade mig om det här, kan jag ha med i någon bok, så berättade han någonting som han hade gjort. Bland annat hade han backat på någon dam som gick på övergångsstället och som han skyllde på att var hennes eget fel. Och en gång så spikade han in sitt huvud i taket när han skulle bygga en friggebod. Så att liksom allt sånt där finns ju med i böckerna, och vissa grejer som farsan gjorde som vi hade med i böckerna som ville att pappa Rudolf få göra. Jag tyckte till och med vår redaktör på bokförlaget att det där är ju lite overkligt, det kanske vi inte kan ha med, men det sa vi, nej men det har ju hänt på riktigt, så att det är klart vi kan ha med liksom. Så att så han har ju varit en stor, han är fortfarande, fast han är död nu, men han är en stor inspirationskälla fortfarande till pappa Rudolf. Och vi har ju byggt hela pappa Rudolfs karaktär på min farsa och farsas sätt att vara. Och min farsa, han var ju även morbror till Sören, så att så han kom inte heller undan det släktansvaret på något vis.
Hur nära är Peter Haber då i Sunes sommarfilmen den riktiga Bert Rudolf, alltså din pappa?
Ja, farsan, alltså Peter Haber gör ju en lysande roll som pappa Rudolf. Och mycket av det så tycker jag beror på att Peter Haber som skådespelare och som privat har jag ju alltid upplevt att han är lite neurotisk, lite så här. Och det har han ju gett till pappa Rudolf och som han är i både i förlagarna till pappa Rudolf är ju liksom dels min farsa, men sen är det ju bokens pappa Rudolf, inte att förglömma. Den är ju nummer ett liksom, Rudolf, karaktären kommer ju från böckerna. Och men min farsa var pappa Rudolf är nog mer lite mer vek än vad min farsa var. Pappa Rudolf, han ger ju sig alltid om mamma Karin ryter till och säger till på skarpen om någonting. Så då ger han sig ju pappa Rudolf. Det gjorde ju nästan aldrig min farsa. Han erkände i princip aldrig någonting som han hade gjort som var fel. Utan det var ju alltid någon annans fel. Så att, ja.
Ja, det låter. Jag kan relatera. Jag har också en mamma och pappa, nämligen.
Jaha.
Om vi ska, alltså vi ska inte fasta på Peter Haber, men alltså vilken fantastisk skådespelare. Klarar man av att liksom på trovärdiga sätt gestalta Rudolf,
ja.
Carl Hamilton och Beck.
Ja visst. Ja, han är geni. Ja, verkligen. Ja visst. Och så att nej, han var ju klippt och skuren för Rudolf-rollen och men han tackade faktiskt, han var tveksam till början när vi skulle spela in Sunes jul. Då hade han läst några böcker och han läst manuset och då sa han, ja det här var ju en rolig gubbe, sa han, Peter Haber. Men jag får nog tyvärr tacka nej. Va? Sa vi. Varför då? Jo, men såna här människor, de finns ju inte på riktigt. Och då fick jag ju säga det. Jo, det handlar om min farsa. Och så fick vi visa kort på farsan när han såg ut då, liksom, då för när han var yngre. Och det är därför Peter Haber har den här looken. Exakt. Han är väldigt porträttlig farsan när han var så här, på 70, början av 80-talet. Så att han gjorde en lysande.
Men de fick aldrig träffa varandra alltså?
Nej, det gjorde de inte. Det fick de aldrig. Så han höll sig i Karlskoga mest.
Ja, Karlskoga har varit några gånger på hockey. Det är alltid spännande att åka dit.
Ja, det är vilda västern hockey.
Det är så. Vi stannar kvar vid Sunes sommar lite och filmatiseringen. Det finns ju några riktigt ikoniska scener i Sunes sommar. Har du varit på campingsemester med din pappa och upplevt något av det här, eller är det ett hopkok?
Det är hopkok. Ja, vi bodde på campingar när jag var liten, vi tältade. Men jag har inga minne av att han gjorde någon sån här grej. Så här, det här afroamerikanska basketlaget, det var ju någonting som vi skrev för filmen. Och vi skulle, för att illustrera hur tokigt det kan bli. Och så att... Men den finns inte med i boken sen, Sune Sommar. För att vi kunde liksom inte hitta ett sätt att kunna illustrera det med ord. Utan den är exklusiv för filmen. Och
det kräver en del en visuell representation av folks fördomar för att det skämtet ska funka.
Exakt! Precis, och det är det som blir själva spänningen och humorn i det. Att, och sen hur även den här killen som säger no you don't, hela den, det är så uppbyggt på visuellt sätt så att det går inte, det är svårt att återge det i bokform. Så därför valde vi att inte ta med det i boken. För det är mycket boken. Det är mycket boken. Boken är ju mer då fokuserad, Sunes sommar. Boken är ju mer fokuserad på alltså från Sunes synvinkel. Sunes sommarfilmen är ju väldigt mycket pappa Rudolf för att han var så otroligt rolig och fantastisk under inspelningen. Alltså, och regissören, han hade ju full sjå att klippa filmen så att det inte blev Rudolfs sommar istället för Sunes sommar. Men han lyckades ju fantastiskt. Så
du menar att det finns en låda någonstans med bortklippta Peter Haber-scener från Sunes sommar?
Vet du vad? Det är så här att jag tror inte de har kvar några bakgrundsgrejer. De tror de slängde allting. Det är ju helt... Det är ju ja visst, jag vet, det är så förfärligt så det är inte klokt.
Alltså tänk dig den extra materialet på
ja,
den idén.
Ja,
alltså,
ja visst, ja.
Men det fanns kanske inte DVD då, om vi ska vara helt ärliga. Det var ju någonstans i skarven.
Ja, precis.
Du, om vi ska lämna Sune och Bertil och gå på Anders Jakobsson idag.
Ja.
Jag har ju med dig i det här för att jag tycker att du är en av de skönaste personligheterna på svensk Twitter.
Jaha.
Där kliver du på ganska hårt.
Ja, ja, visst. Jag skriver alltid vad jag tycker och sådär. Och oavsett vad det är för en fråga. Och jag gillar ju och att göra narr av de som styr. Och vi vet ju vilka det är som styr och finns ju tokigheter de håller på med och konstiga beslut och så. Jag är ju på, kan man väl säga, jag är väl på den mörka sidan, så att säga, som onda sidan, och jag skiter i vad folk kallar mig eller vad de katalogiserar mig som, utan jag skriver vad jag tycker och retweetar vad jag tycker och gillar vad jag tycker, och jag bryr mig inte dugg om vad folk tycker om det.
Men hur definierar du den onda sidan? Berätta.
Ja, men det vet du själv hur det är ju.
Jag vet, men lyssnarna kanske inte har.
Ja. Nej, men det är ju, det är väl åt de som vill ha en annan regering än den nuvarande, och de som vill ha ett annat sätt att försöka ta itu med de extrema problem vi har i vårt land med kriminalitet och med en kraschad migration och allt möjligt, och bidragsfusk och fusk överhuvudtaget och undfallenhet gentemot extremister och ja, jag vill ha ordning och reda helt enkelt på inom alla områden, och det upplever jag att det inte riktigt är idag.
Nej, för jag upplever att alla som ställer sig en centimeter till höger om det Socialdemokraterna tycker den här veckan är den onda sidan.
Ja, ja. Jo, men så är det.
I deras,
ja. Sen är det så väldigt lustigt att sen går det ett tag sen anammar de förslag som då kommer från mörkrets makter och gör det till sina egna. Och det jag tycker det är ganska roligt, eller tragikomiskt kanske, att just det här med det här politiska spelet som de håller på med. De ska positionera sig och vad fan, säg vad ni vill och jobba för er politik istället för att ge sig på och försöka fultolka alla de andra. Och det gäller ju både liksom båda sidorna, tycker jag, att det finns ju att det finns fultolkning, och men fokusera på ert egen politik istället, tycker jag.
Jag tror att det där beror på att vi har för korta mandatperioder, att man, när du väl har blivit vald och fått makten, så är fokus på att behålla makten istället för att egentligen uträtta någonting.
Ja, precis. Och sen är det inte bara det gentemot andra partier, utan när någon kommer in i riksdagen så är det också så här att de försöker hålla sin plats kvar och inte liksom i nästa val blir bortröstad eller nedpetad på riksdagslistan och så där, utan och då blir det som en bevakning inom partierna också, som jag inte tror är direkt jättesunt, för då tänker man på sin egen position och inte för där man är satt till att förvalta, nämligen rikets väl och ve och liksom de som röstars förtroende som man har fått. Så att det är liksom lite, jag menar, alla står sig själva närmast i sist och syvende. Så är det.
Hur har liksom din politiska resa sett ut då genom åren?
Jag har alltid varit vandrat. Nej, jag har inte vandrat, så jag har ju röstat på lite olika sådär. Jag var till och med, 88 var jag med och röstade in Miljöpartiet i riksdagen, för jag tyckte att de var ju mysiga små tomtar, så det var kul att det hände lite i riksdagen och så. Och så att, nej, jag har röstat både sossar och moderater och Sverigedemokraterna och Liberalerna och... Jag har röstat på alla riksdagspartier i riksdagsvalet utom Centerpartiet och Vänstern har jag inte röstat på. Jag har alltid varit jag har alltid skytt kommunismen som pesten, genom att man är en 60-talist och upplevde ju Sovjet och järnridån och så. Det har ju format mig i mitt, ska man säga, mitt tänk på vad frihet är.
Fast det är ganska många som också upplevde det som är jämngamla med dig som kanske drogs till det istället.
Ja, visst, det är upp till dem. Det får ju de göra som de vill, men för mig var det ju tvärtom. Jag menar, min förra fru, hennes mamma och pappa, de flydde ju från Tjeckoslovakien 68 när ryssarna kom, och de flydde ju utan en spänn på fickan och kom till Sverige och tog lån och började plugga och studera och jobba samtidigt och byggde upp något helt nytt i här då. Så att det var ju Sovjets våldtäkt av Östeuropa, och tyckte man att den var en bra grej så får man tycka det, men jag har aldrig tyckt det direkt.
Jag tycker det är en sån bra inställning, alltså skön inställning då, så här, jag tycker så här och så säger jag det och sen får någon annan tycka något annat och sen röstar vi.
Ja, jag går aldrig in på Twitter, jag går aldrig in på att tjafsa med folk om att du tycker fel. För den personen tycker så utifrån sina egna referenser och historik och bakgrund och tänkande och tyckande. Så att jag respekterar varenda en som röstar på Vänsterpartiet eller Miljöpartiet och så sätt. Men jag behöver inte tycka att de tycker rätt. Men jag försöker inte ändra någon att tycka på ett annat sätt. Utan det är ju bara tyckande. Det är ju känslan man har att ja, det här känns inte bra för mig. Det här när jag läser här, det här känns fel. Och här ska jag göra en liten retfull tweet om, och så lägger man ut det, så kan man få någon som tycker att jag är dum i huvudet, men får jag tycka det då. Världen går inte under fast folk ogillar det man tycker. Jag menar utan jag respekterar vad andra människor anser om allting. Och jag hoppas att jag blir respekterad för det också. Så är det. Och sen gillar jag inte. Jag gillar ju inte. Alltså det finns ju. Det är väldigt hetskt ibland. Och åt båda håll. Och jag är inte mycket för det där. Men man kan inte ta ansvar för vad någon annan skriver. Då, som det här med hatsvansar hit och dit. Och till höger och vänster. Jag menar, hur ska man kunna ha ansvar för någon som vad någon annan tycker det man själv har skrivit? Det har jag inte kunnat koppla riktigt. Hur ska man kunna det liksom?
Nej, och det du säger nu, det är ju, jag håller med dig till 100%. Jag tycker det är så självklart. Så jag tycker att när debatten hamnar där, det är liksom ett förakt och fördummande av hela diskursen. Alltså, kan någon bara snälla ställa sig upp och säga, ja men vi har identifierat de här problemen, det här tänker vi göra någonting åt.
Ja.
Och vi tänker göra någonting åt det så här. Det här är vår idé.
Ja, precis. Ja, men exakt. Det kan vara så enkelt och rent och uppriktigt. Om man bara säger det, precis som du säger, att det här tycker vi, det här tror vi skulle lösa det här och hjälpa till att lösa den här enorma problemen vi har med detta. Okej, men det tror inte vi. Vi tror att det här är, men så, det är ju inte så. Utan det är bara massa tjafsande. Det var ditt fel, det var ditt fel. Och ni är dumma, men ni är dumma. Och så att, nej. Så ibland tröttnar jag på Twitter faktiskt. Och då går jag knappt in där på över en vecka, två veckor. Och känner att nej, jag orkar inte. Ibland så låser jag mitt konto. För jag vill bara liksom inte synas för mycket. Så att, ja. För att jag, man kan ju gå... Jag tror att man kan gå ner i alla de här stormarna som finns så att man till slut blir så engagerad att det tar på ens egen livsenergi på något sätt. Men samtidigt vill jag också lyfta Twitter för att det är en fantastisk plattform, för man får mycket, det är en god kamratskap och stöttning och man tycker om varandra och man muntrar upp varandra. Är det någon som har något problem så är det alltid någon eller några som kommer med någon inspel. Så att det är inte bara mörker utan det är väldigt mycket ljus också tycker jag.
Och sen det här att kunna lyssna, läsa och prata med folk som inte tycker som en själv.
Ja,
tycker jag är underskattat.
Ja, det också. Ja, visst är det där. Man får liksom bryta åsikter mot varandra. Och man får utväxla så att säga tankar som man inte alls går och tänker utan det kommer från kom från en annan sida eller en annan syn på saken. Och det är det som bygger och det är det som är själva essensen för demokrati, inbillar jag mig.
Ja, men jag såg att Ulla Andersson gick ut igår och sa att hon inte kommer kandidera för nästa mandatperiod, alltså Vänsterpartiet. Ja. Och, alltså, jag håller inte med henne om någonting. Alltså verkligen i princip om ingenting.
Nej.
Men jag var tvungen att skriva det till henne att så här, det gör jag inte. Men jag känner i fan igen en ryggrad när jag ser den också.
Ja. Det har du. Ja, det har hon. Jag gillar Ulla Andersson också. Hon skriver också lite så här privata grejer med hon och hennes man eller barnbarn och sånt. Jag tycker hon, ja, hon är en mänsklig politiker, och sen så behöver man inte alls hålla med henne politiskt. Och, men som sagt, det är så man önskar att de flesta eller fler skulle kunna skilja på så här, person och uppgift så att säga. Men de blandas ihop oftast.
Ja, för just nu, om man tar höger- och vänsterlinjen som går ju någonstans mellan Centerpartiet och Liberalerna nu, så de på vänster tycker att alla till höger är ondskefulla kapitalister som bara går storföretagens ärende. Mm. Och de på höger säger att de på vänstersidan är kommunister. Och
sen, ja, precis.
Alltså det blir ju inget meningsutbyte av det.
Nej, jag har ju min fästmö som är mamma till mina två yngsta. Hon är ju vice ordförande i kommunfullmäktige i Kungälv kommun. Och hon är sverigedemokrat. Och hon röstades fram av både moderater och några sossar och centerpartister till sin position. Och hon använder aldrig epitet mot som kommunister och sånt, utan hon försöker istället bygga samförstånd mellan alla partier, och jag tycker att hon har lyckats fantastiskt med det. Hon skulle aldrig falla henne. Hon är inte ens på Twitter för att hon avskyr Twitter, det här de här uttryckssätten som kan användas. Så att fler sådana politiker som ser och kan skilja på både på sak och person, och på att hitta den minsta gemensamma nämnare i vissa politiska frågor också. Det tror jag att det debattklimatet och det politiska klimatet skulle må bättre av faktiskt.
Ja, för den liksom isoleringstaktiken och beröringsskräcken som framförallt har använts mot Sverigedemokraterna har ju varit i princip 100% kontraproduktiv varje riksdagsval. Någonstans sitter det en sverigedemokratisk partistrateg och bara är så nöjd över så länge de kan stå bredvid och bara peka med facit i hand och säga, så här är det inte vi gjort.
Ja, visst. Ja, visst. Vi är helt oskyldiga till det här och så. Nej, så att och sen så har man ju fått igenom mycket av den åtstramningar som har blivit andra partiers politik nu med Moderaterna och Kristdemokraterna och sådär. Så att de har ju, SD har ju vunnit mycket, fast de rent formellt inte har varit med och bestämt någonting. Så har ju då den här samhällsutvecklingen och det politiska klimatet gått åt deras håll, så att det är bara gratulera.
Ja, om vi ska gå tillbaka till det, folk som ja, bevisligen varken du eller jag håller med. Jag förstår inte att fler partier inte lärde sig av det Vänsterpartiet gjorde nu när de fällde regeringen. Att de sa vad de tyckte, de sa att gör ni så här så kommer vi göra så här. Och sen gjorde de det.
Ja, alltså.
Och det betraktas som någonting helt unikt i svensk politik. Vad fan är vi någonstans?
Ja, precis. Och det kommer bli samma, jag tror så här, om inte SD får inflytande i en kommande budget eller på något vis i regeringssammanhang, så kommer de kommer inte rösta på de borgerligas varken budget eller försöka att bilda regering om de inte får inflytande. De kommer göra precis som Vänsterpartiet, och det kommer att chocka ännu mer att liksom, om det blir så. De har ökat i varje val och till slut så fick jag till och med, jag fick dem inse, vissa av de andra partierna inte går att isolera cirka 20% av väljarkåren, utan att på något vis det är en politisk realitet. Och då får man ju förhålla sig till det, och det har ju KD och M och i viss mån L insett, att vi kan inte få ett till ett regeringsskifte om vi inte har med Sverigedemokraterna i båten. Samtidigt som de har den här fortfarande beröringsskräcken, och specifikt om när det kommer sådana här avslöjanden, den här tjänstemannen som var med vitmaktare enligt media och så vidare. Och så att varje sån grej så är det liksom... Det blir de ju, skiter de ju lite i brallan då, de tilltänkta samarbetspartnerna. Så att, SD gör ju allt för att hålla rent ifrån både haverister och från personer som inte står upp för deras partiprogram och deras idéer, så att säga. Så att, vi får ju se hur det går.
Jag tror att det vi ser nu är början på den smutsigaste valrörelsen i Sverige någonsin. Jag tror det här kommer bli så jävla glinnande klart.
Ja, det är klart det kommer bli. Det här kommer också vara då kanske liksom det här beröringsräckens partiernas sista slutstrid på något sätt. Sen till valet 2026 så tror jag att Socialdemokraterna kommer att ha en helt neutral relation eller till SD, inte alls som det är idag. Men jag tror att det måste gå ett val till, som jag tror kommer bli det smutsigaste ever, verkligen.
Så att, för det känns som att de som har skrikit nazist i 12 år nu,
ja,
skulle det bli så att vi får ett regeringsskifte, vilket jag inte alls är säker på, men där SD får inflytande och vi inte helt plötsligt har koncentrationsläger runt Jönköping, då har de haft fel.
Ja, ja.
Och det vill de inte bli synade på. Sen tror inte jag att, nej. Tror inte SD har några lösningar heller. Jag vill ju ha så lite politik som möjligt i mitt liv. Jag vill bara ha fred.
Ja, jag också. Jag vill bara att det ska funka, att det ska vara ordning och reda på och veta att det funkar. Och de som behöver hjälp får sin hjälp. Och att våran skatt som vi betalar inte går till massa skit och onödiga grejer, utan att det är en rejäl politik som förs. Så att så gör det inte.
Och borde inte det ligga i alla partiers liksom intresse?
Jo, det är det. Här, jo.
Gamla sosse-talesättet att en förlorad skattekrona, en illa använd skattekrona är en stöld från folket.
Ja.
Men det har ju de tappat bort helt.
Ja, alltså, det har de. Ja, jag håller med.
Det är så mycket skit.
Ja, jag håller med. Det, och det är det jag menar. Det måste ju till en uppstramning och en tillnyktring vad gäller allting som rinner ut. Och så att så det finns ju mycket. Det blir inte lätt att städa upp det här i kaoset, tror jag. Och sen har ju då sossarna, de är ju upplever jag, de är lite de har ju det här miljöpartistiska oket som de hela tiden måste ta hänsyn till. Jag tror att majoriteten av exempelvis av socialdemokratiska väljare faktiskt vill ha kärnkraft. Det är jag helt övertygad om.
Och Stefan Löfven vill ha kärnkraft.
Ja, han vill ha kärnkraft. Det sa
han
ju
är industrigubbe liksom.
Ja, visst han är. Ja, men det, de flesta som betongsossar, om man kallar dem, utan att nedvärdera dem på något vis, utan det var ju gammaldags.
De
hedliga gamla sossarna, de vill ju ha en utveckling av industrin och billig el och så vidare, och det har ju till och med Nooshi Dadgostar börjat inse, att vi kan inte växa som parti, och vi kan inte ta oss ur. Vi vill visa att vi är de nya socialdemokraterna, och han börjar prata och träffa företrädare för industrin och pratat om industrin och om företagande och sånt som en vänsterpartiledare, en kommunistledare historiskt aldrig ens tog. Det var ju bara de onda kapitalisterna. Men det är lite annan tomgång, tycker jag, hos vänsterpartiledaren. Så vi får se var det landar i det här. Ja, det ska bli spännande. Valrörelsen har börjat, Emil.
Ja. Och de som är mer intresserade av kärnkraft kan jag rekommendera avsnitt 26 av Vi måste prata, där jag har en riktig kärnkraftsexpert.
Så det är jag.
Som pratar 98 minuter och jag lärde mig så mycket.
Du ser.
Du, tillbaka till Twitter då. Vilka är de bästa svenska Twitterkontorna tycker du?
Bästa? Oh. Som sagt, jag gillar ju tydlighet, jag gillar ju även snällhet. Så det är kanske fel forum att vara på Twitter egentligen, men nu ska jag, kan jag, jag vet ju inte riktigt vad de heter, men jag kan ju pillra upp här min lilla Twitter-app. Jag har ju exempelvis ja, vi har ju Matt Rai. Det är en kvinna som skriver mycket bra grejer, tycker jag. Vi har ju så många bra. Du skriver ju fina grejer. Och Picky Vicky gillar jag. Nu känner jag ju privat, alltså, också. Så att jag uppskattar också Vänsterpartiet och Ulla, hennes Twitter också. Att jag inte håller med många ibland i vissa frågor och många frågor. Så
nej, men hon är ju genuin.
Hon alltså, är väldigt genuin.
Hon är hon. Ja, det är faktiskt. Lite skillnad på hennes Twitter och vad ska vi jämföra med? Annie Lööfs YouTube-kanal kanske?
Ja, jo, nej. Jag har bara sett några minuter där, så jag kan inte göra någon omdöme om det. Jag gillar ju Dennis sittningskomiker, han gillar jag. Jag har någon sån här storebrorskänsla på honom, så att han är en av mina favoriter. Och nu har vi Nils, och vi har
ja, det finns några.
Det finns många liksom. Ivar Arpi gillar jag ju, men det är också för att jag ligger ganska nära honom politiskt, anser jag väl. Det finns så många av kvinnorna som skriver mycket trevliga grejer och bra grejer som man då kan, som skriver mer liksom. Ja, skoltwitter har jag en absolut favorit, det är Filippa Mannerheim.
Hon ska med i podden.
Hon är världsbäst, det skulle jag hälsa till henne. Jag tycker hon är så jävla bra. Om alla lärare
vore som henne. Hon står ju också still, bara så här tycker jag, det här baseras på det här. Ja. Och jag tänker fan inte flytta på mig.
Nej, visst. Det, så är det. Och hon står för det hon tycker, och hon har fog för hennes, sin egen kunskap på något vis. Så det är jag, sånt där tycker jag är respekt. Det är respektfullt. Sen har vi då Gustav Vasakungen. Han är mycket historisk. Och honom gillar jag riktigt mycket också. Ja. Finns många bra. Jan Eriksson, Moderaten. Han är Gulan gillar jag också. Mycket av henne och det hon skriver. Och
Jag är lite kär i hela Sista Måltiden-gänget.
Ja, och de är fantastiska. Givetvis. Ja,
det är nog den bästa podden vi har just nu.
Ja. Johan.
De flyttar inte heller på sig.
Nej, Johan Romin gillar jag också.
Ja.
Ja, men du ser, det är lite mer högersidan som jag...
Jag tror att vi har etablerat det redan.
Ja.
Men du, om vi fortsätter prata politik, för jag tycker det är intressant just att du är så tydlig och orädd i det. Om du, vi säger så här, du får 20 år på dig, du blir president. Kör. Vad gör du med Sverige?
Vad gör jag med Sverige? Jag brukar säga så till mina nära och kära, ge mig 5 år, sen kan ni sätta mig i internationella krigstribunalen i Haag sen. Men nej, jag skulle sätta hårt mot hårt mot det gängkriminalitet. Jag skulle strypa migrationen till ett minimum. Jag skulle även försöka få ut de som inte har i vårt land att göra. Jag skulle utvisa alla kriminella utlänningar som inte har svensk medborgarskap. Och jag skulle se till att jag skulle minska på... Jag skulle verkligen ge uppdrag till att de får gå igenom vad är det för bidrag vi ger till organisationer och sådär. Och behöver vi ha så här många myndigheter, över 200 myndigheter.
Och, det är över 500.
Och jävlar, ja du ser.
Tre stycken sysslar med slöjd.
Ja, härligt. Jag menar, behövs det? Och sen så skulle jag vilja satsa mer på... Alltså jag är inte jätte så här med, just med klimatet. Jag tror att det är jätteviktigt att vi har en bra koll på att vi inte förgiftar oss för mycket. Men det är inte bara klimatet det handlar om. Det handlar om en överbefolkning. Och det handlar också om den här biologisk mångfald som jag också tycker att det är ganska viktigt. Så att... Men det mest akuta skulle jag ta tag i, det är det som jag har nämnt, att försöka få ordning på Sverige. Men också att liksom, jag skulle, om jag hade exempelvis varit kulturminister, så skulle jag nog uppmuntra ändå att ge pengar till de som är väldigt, som till teater och sånt som ifrågasätter de som styr, det vill säga om jag nu skulle vara med och styra. Jag tror det är viktigt att man har en opposition som är livskraftig och uppkäftig, oavsett om det är vänster eller höger som styr. Jag tror att det är jätteviktigt att inte liksom, annars blir det tvärtom som det har varit, det som jag som har varit på den onda sidan i 10-15 år. Det kommer att bli samma sätt åt andra hållet, och det är ju absolut inte önskvärt, utan det ska vara vitalitet i demokratin, och då är det liksom också viktigt att folk kan få slå underifrån och även utan att ifrågasättas. Så att, ja, jag vet inte hur det skulle bli. Det skulle bli kaos förmodligen om jag skulle styra, men det skulle bli...
Det är det ju redan.
Ja, det är redan kaos på så. Men, och sen så skulle jag givetvis bygga ut kärnkraften. Direkt.
Jag tycker det är intressant det du säger om opposition. Jag skulle inte vilja ge pengar till någon kultur, utan jag tycker att kulturen ska få stå på egna ben. Om man liksom sänker skatterna till vettanivåer, så kommer folk ha råd att kulturkonsumera.
Yes.
Men när det gäller slå mot oppositionen, mitt första politiska uppvaknande var nog när jag såg på Helt apropå med mina föräldrar.
Okej.
Okay. Kommer du ihåg det med Kryddan och Ställan? För där slogs det. Alltså de drev ju hejdlöst med sittande politiker i public service.
Just det.
Ja, du har Svenska Nyheter, gör det ganska bra, men inte liksom på den sketchnivå.
Nej, de är inne på det också, ja. Men det är sånt som behövs. Det behövs liksom... svensk media har ju blivit bättre nu, tycker jag, de sista 5 åren, 10 åren. Men så att de måste ju kunna... De ska granskas. De som har makten ska granskas. Både av media och även av kulturen, tycker jag. Det tycker jag är en viktig uppgift.
Ja, och media, i min värld så skulle ju media vara lite bättre på att granska varandra.
Ja,
man har ju bara medierna i P1 som verkligen liksom söker upp de värsta över Trumpen.
Ja.
Men kvällstidningarna skriver ju inte om varandra. Det finns ju någon slags gentleman's agreement där.
Ja,
de borde liksom kunna faktakolla varandra för att hålla nivån, inte släppa igenom saker som de inte har kollat.
Ja, det jag håller med. Det var det bra. Men så är det inte som du säger, utan det är någon gentleman agreement.
Tror du att du har mer vingelutrymme i din liksom framfart på Twitter i och med att alla i min generation älskar dig från början?
Jag vet inte riktigt vad man ska komma åt mig på. Folk har ju försökt att stämpla mig som nazist när jag gjorde min blogggrej där för 11 år sedan.
Berätta om den.
Jag gjorde ett skämt om ensamkommande. Man såg tydligt att de var överåriga killar liksom. Och gjorde att de skulle sitta i mitt knä, och så skulle jag berätta fingervisan för dem och sjunga liksom. Så då blev jag ju stämplad som nazist. Folk vet ju att jag inte är där eller rasist överhuvudtaget. Grejer som jag avskyr, både nazismen och rasismen, det är liksom, finns ju inte i min bok. Men jag tror att Nej, men det finns ingenting att ta mig på. Liksom. Vad de ska sätta åt mig på att jag tycker att vi ska ha en kontrollerad, begränsad invandring eller att jag tycker att vi ska ha ordning på sätta åt de kriminella eller att jag vill ha kärnkraft. Folk får tycka att det är fel. Men det är ingenting som mina bokfigurer går in på överhuvudtaget. Man gäller att kunna skilja på att vem jag är som vad jag har för en åsikt i en enskild fråga eller vad jag skriver för någonting. Och kan man inte det, då är det ingenting att bry sig om. För det är sådana människor som ser väldigt enögt och fyrkantigt på verkligheten. Så då är det inte så mycket att ägna energi åt, och det gör jag inte heller, utan jag ägnar mig energi åt att skriva bra böcker. Och sen ibland så går jag in på Twitter och tycker till om någonting. Och sen så inte mer med det. Liksom. Jag är inte ute för att provocera eller att bli ovän med någon, utan håller folk med mig, fine. Håller inte folk med mig, fine. Tycker de att jag skriver dåliga böcker, helt okej. Okay. Tycker de att jag skriver bra böcker, jätteroligt. Jag behöver inte göra tillvaron så förbannat jävla krånglig. Lev ditt liv och försök göra det bästa av det. Du har ett visst antal år på dig och förädla dig själv tills du säckar ihop och åker tillbaka där du en gång kom ifrån. Och tills du kan få en ny chans som en annan person. Men just det här livet som du har nu, försök vårda och värdera det högt och gör någonting och försök hitta något bra i varje dag, även de här dåliga dagarna som man inte vill ha egentligen. Tycker att det är viktigt att försöka hitta någon ljusglimt i varje dag.
Faktiskt. Var inte så jävla ängslig.
Nej, var inte ängslig, precis. Tyck det du tycker, stå för vad du tycker. Och det är ingenting som, det kommer inte en blick från himlen. Gud skickar inte ner en blick för att du enligt vissa anser fel om vissa frågor. Utan tyck vad du tycker och stå för det. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Jag förstår inte det.
Nej, för tittar man tillbaka på den här scenen som vi nämnde förut. Alltså negerbollscenen i Sunes sommar.
Ja.
Den är ju en drift med just namnet. Alltså det är ju, till och med jag säger ju inte det. Det tog ju, jag satt där och funderade, ska jag säga det? Ja, jag säger det, för det är det scenen handlar om.
Mm. Jag säger, den driver ju med själva uttrycket.
Ja.
Så jag säger, det var många år sedan jag slutade säga det. Jag säger chokladboll och ja. Lär mina barn att det är chokladboll. Och sen är det någon vuxen här omkring mig. Dock aldrig barnens mamma som säger negerboll då, utan vi kör ju chokladboll, så att liksom det finns ingen anledning att hålla kvar vid det gamla uttrycket om det nu är så att det känns förnedrande för vissa, så då behöver man inte liksom använda det då. Varför ska man göra det när det liksom finns ett alternativt ord för det? Så att, men just den scenen handlar ju mycket om att det är en drift med att det var ju redan då 93, så skulle man ju inte använda det ordet. Då blir det liksom själva poängen i den humorgrejen, det är ju att man får absolut inte säga det, men de här afroamerikanska killarna vet om att det heter ju inte alls vinerbröd, utan han vet precis Nej. Vad det handlar om. Det är liksom, då blir Rudolf så extremt utsatt och ertappad på något vis.
Stackars Rudolf. Ja. han får liksom fronta hela Sveriges etymologiska misstag där.
Ja, precis.
Du, men vad jag, det gick något rykte när filmen kom på bio, kommer jag ihåg, att det var inte alls inskrivet att det var ett basketlag på campingen.
Nej, det stämmer inte.
Nej. Vad synd, för det hade varit roligt.
Nej, utan vi hade med ett basketlag i manus.
Hur kom ni på det?
Nej, vi ville, jag vet inte, vi tyckte att vi skulle ha någonting som anspelar på den här, kanske ängsligheten redan då, just det här med Vad kallar man en afroamerikan och så. Och vi tyckte att det var kul att ha ett helt basketlag som då invaderade husvagnen där Karin stod, och hon kom ut och är väldigt skärrad i rösten och rättade till sitt håret. Och man vet inte riktigt vad som har hänt där inne. Det är liksom, ja, jag vet inte varför vi hade med det egentligen. Det var en rolig, det var en rolig grej kan man säga.
Ja, det är slapstick.
Ja, det är slapstick.
Jag kan säga att det där har fått inte effekter, men just den scenen när de springer in har jag varit med en gång om att ett gäng killar gjorde en reenaction av på en finlandsbåt.
Ja,
det finns film på det, alltså. De sprang in och körde Joe runt i någon svett och så ut igen. Helt oannonserade.
Okej. Ja, ja, du ser
den filmen.
Ja.
Nej, men så här, ni har ju gjort tillsammans med Bert och Sune ett populärkulturellt intryck i Sverige, och inte bara Sverige, alltså det är översatt till vad, 15 språk?
Ja, 25 ungefär olika.
Ja, du ser, böcker, nästan ja, dubbelt så mycket. Mm. Hur, alltså, vad tror du att ni har tillfört?
Läsintresse, humor, kanske ett mer avväpnande sätt att se på sig själv. Jag vet att det finns flera som jobbar med humor idag som har skrivit och sagt att fått inspiration från oss och det sättet vi har presenterat humor på. Så att, och alltså ett läsvärde, vi har även fått en del läsovana i början av 90-talet att intressera sig för just böcker och kunna gå över till annan litteratur också. Så att det har nog jättestora avtryck. Och ja, fina stunder har det ju givetvis gett. Och en del har blivit arga för det, att vi överhuvudtaget har skrivit. Men det skiter jag i, som sagt.
Ja, men det, så här, mig gav det ju läsvärde. Det gick väl från er och sen in på liksom Narnia.
Ja, ja, visst. Precis.
Men framförallt att någon berättade för 9-åriga Emil att vänta, de här känslorna du börjar få i kroppen, mm, det är inget fel på dig, utan det här har andra haft förut också, det är helt naturligt, och det är på ett sätt som skolan inte gav.
Nej, en av de anledningarna till varför vi skrev Bert var ju för att vi ville ge en liten röst åt de killar då, främst som exempelvis kommer in i puberteten och börjar hända saker med kroppen och snoppen och knoppen, så att det har man väl kanske bidragit till att på något sätt upplyst på något vis.
Ja, inte kanske. Jag är helt säker.
Ja, det är roligt.
Det Grottbjörnens folk gjorde för tjejerna gjorde ni för killarna.
Just det. Ja, så det var en bra bok.
Lite diversifierad ålderskategori där.
Ja.
Du, hur ser din och Sörens relation ut idag?
Väldigt bra. Det är bättre än någonsin. Vi skriver mycket ihop tillsammans och vi har ju nya karaktärer, nya världar som vi kommer att släppa från nästa år också, så att det är full fart med aktiviteten och kreativiteten och författarskapet, så att sen måste man ju få göra egna grejer var för sig, och det gör vi också, så att, men det är det här Sören Anders som är liksom själva magin i det här författarsamarbetet, och nej, det funkar fantastiskt bra.
Du, vi ska avsluta med en liten lek som jag alltid kör. Jag kommer att kasta tre påståenden på dig.
Ja.
Och så ska du gradera hur rätt eller fel jag har på dem.
Okej, okay, varsågod. Ja.
Då börjar vi så här. Du är infernaliskt trött på PK. Både som begrepp och som utövande.
4.
Utveckla.
Ja, jag har aldrig tänkt att PK, jag har liksom inte heller aktivt sökt och jag har inte sökt upp PK för att visa vad dåligt PK är, utan jag har bara tyckt och känt och skrivit det jag har önskat och vill under alla, och sen om det är PK eller inte PK, det har jag liksom inte brytt mig om, så att jag är bara inte att jag är trött på PK, men jag är trött också på just det här begreppet PK eller inte PK. Så att så jag är rätt trött på just själva den debatten, så att det är, man tycker det man tycker, och sen må det kategoriseras som det, jag bryr mig inte.
Nej, och du föregår med gott exempel på det, måste jag säga.
Ja, tack.
Nummer 2. Du blir genuint glad när folk kommer fram på stan och vill prata om böckerna.
5, ja det blir jag. För det har ju visat på något vis att det man har gjort och har betytt någonting för någon annan människa. Och det är det finaste betyget jag kan få.
Och sista, och nu är jag lite nervös. Men så här. Din reaktion när du fick höra att Klimpen ska spela in porrfilm var: men vad fan.
Nej. Ska det?
Ja, han ska det.
Nej, jag tycker bara, nej, ett, jag bryr mig inte. Vill han det så det får han göra det. Det var väl trevligt för honom.
Ja, okay.
Att han får knulla och få betalt för det. Så att,
jag tänker att det är någonting skevt med att hänga kvar i en karaktär man spelade in för 20 år sedan. Som får mig bara,
ja, men, ska han vara Klimpen?
Ja.
Okej.
Okay. Ja. Där kom det, men vad fan. Så jag kommer gradera det som en femman.
Ja, ja. Okej, okay. Det kan han ju i och för sig. Det får han ju egentligen inte, men jag ska göra. Han har levt på sin roll i 20 år och han har haft sina svårigheter. Och vill han spela in porrfilm, men han behöver inte liksom för mycket antyda att han är Klimpe från Bert. Det blir lite konstigt kanske.
Ja, ja. Man vet, det kanske är där Klimpen hamnar till slut.
Ja, det är i bokens Klimpen. Ja. Ja.
Mm. Du, det här var mer spännande än jag kunde tro trots teknikstrul och så. Tack för att jag fick låna dig en timme.
Ja, tack själv. Det var väldigt trevligt.
Sluta aldrig vara som du är.
Nej, det kommer jag definitivt inte göra. För vet du vad? Jag bryr mig inte. Faktiskt. Jag kör på bara.
Det har framgått. Ja. Tack så mycket,
tack,
Anders.
Tack, ja. Tack, hej.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.